Melinda Kinnaman läser Havets djup av Annika Thor.
Kapitel 1. Spårvagnen skramlar fram längs den breda gatan. Steffi tittar ut genom fönstret utan att egentligen lägga märke till vad hon ser. Gatorna, husen, affärerna och planteringarna längs hennes skolväg är så välbekanta att de blivit osynliga för henne. Någonstans i hennes medvetande skymtar andra gator, andra hus. Men bara som en skugga, ett minne av en dröm. Vad sitter du och tänker på? Steffi vänder blicken från fönstret mot Maj som sitter bredvid henne. Ingenting, säger hon.
Tur att du inte behöver åka ensam, säger Maj. Då skulle du väl glömma att stiga av.
Med ett ilsket gnissel bromsar spårvagnen in vid sandarna. Steffi och Maj reser sig.
Det gör så gott som alla de andra passagerarna också. De som inte redan stigit av längs spårvagnens vindlande väg genom Majorna.
Sandarna är inte ändhållplats, men det är stadens sista utpost mot landet. Bortanför kröken efter backkrönet ska den nästan tomma spårvagnen passera stadsgränsen och fortsätta ut mot sommarvillorna i Långedrag och badhuset på Saltholmen. Hon bor vid en gräns, stadens yttersta gräns, längst ut och längst bort. Precis som på ön i havet, där hon har sitt andra hem hos tant Märta och farbror Evert. Första gången Steffi såg deras hus på öns karga västsida, långt från den skyddade hamnen och det lilla samhället, tyckte hon att hon kommit till världens ände. Men om man måste leva flera hundra mil från sitt hem och sina föräldrar är man alltid långt bort. Det spelar ingen roll var man bor. De kliver ner på spårvagnsrefugen och korsar gatan. Rakt framför dem reser sig den vita folkskolan på en låg kulle. En jätteskola för barnrikehusens hundratals barn. Där går tre av Majs småsyskon. De två yngsta har inte börjat skolan ännu. Och Britten, den näst äldsta, fick sluta förra våren och börja arbeta som springflicka i ett bageri. Så gör nästan alla barn i arbetarfamiljerna här i Sandarna. Slutar skolan efter sjätte klass. Att Maj fick fortsätta i flickläroverket är något märkvärdigt. Ett undantag. Det berodde på hennes fina betyg som gjorde att hon kunde få stipendium till läroverket.
Det där eländiga matteprovet, säger Maj. Jag kommer aldrig att klara det. Jag vet att det inte går. Och om jag kör på det här provet också blir fröken Björk tvungen att ge mig underkänt. Och hur blir det då med gymnasiet?
De går i 3-4 nu. Till hösten ska de börja i gymnasiet. Om betygen räcker och om de får stipendium igen. Alla i klassen oroar sig för sina betyg, men det är bara Steffi och Maj som inte kan fortsätta utan stipendium.
Det ordnar sig, säger Steffi. Jag hjälper dig.
Inne i staden ligger husen med fasaderna vända mot gatan. Bakom dem finns ett gytter av gårdar och plank, gårdshus och skjul, en mörk labyrint dold för de som går på de ljusa gatorna. Här i Sandarna finns inga gårdar. Här ligger husen fritt i en sluttning som ännu är täckt av torrt fjolårsgräs men som snart ska lysa grön. De ljusa huslängorna är vinklade så att solen ska komma åt alla fönster och balkonger. Man kommer fram till portarna på smala gångstigar längs med husen. På piskställningarna hänger färgglada trasmattor på vädring och överallt myllrar det av barn. Först går de in på Konsum och handlar middagsmaten på kredit. Här brukar alla skriva upp, som det kallas. Det skulle tant Märta inte gilla. En av hennes många levnadsregler är att aldrig stå i skuld till någon. Sedan fortsätter de till barnstugan för att hämta Erik och Ninni. Erik är en kaxig sexåring som helst inte vill bli sedd med sin stora syster och hennes väninna. Han rusar genast iväg för att leka med de stora pojkarna. Men treåringen Ninni kramas och pussas och vill bli buren upp för trapporna. Först tar Maj henne, men då sträcker hon sig och vill över till Steffi. Och halvvägs upp i trappan vill hon byta igen.